Om du gillar den här podcasten och vill att den ska fortsätta så kan du välja att stödja den via Patreon. Om du gör det är du med i utlottningen av unika muggar som handmålats av gästerna. Du får nya avsnitt 2 dagar före alla andra. Du får lyssna på podcasten utan reklam och du får ett signerat exemplar av min best of-bok Text med texter om popmusik. Som supporter på Patreon är du också förstås med på min lista över världens rent objektivt snällaste människor.
Hej allesammans, det är Sara Larsson här. Jag sitter hemma hos Fredrik Strage och vi sitter i ett rum på Kungsholmen som är täckt av tavlor, bilder och en liten 3D-print får man väl kalla.
3D-Jesus.
3D-Jesus som förvandlas till Ave Maria. Och här sitter vi och ska ha ett underbart samtal om musik.
Välkommen hit. Jag blev så glad när jag lyssnade på podden du gör med din syster, Hanna. Mm. Och du pratade om hur bokhyllan är en central del av varje hem. Och du sa att ni hade fått en platsbyggd bokhylla, vilket jag blev ganska avundsjuk på, för jag har inte platsbyggda bokhyllor. Men att du absolut inte skulle kunna tänka dig att ställa dina Chanel-påsar där, utan du sa böcker måste stå i en bokhylla. Punkt fucking slut.
Ja, men det tycker jag. Det, så ska det ju vara. Och här har du verkligen en bokhylla fylld av inte bara böcker. Jag ser mycket skivor, LP-skivor, CD-skivor, några samlingar. Vad är de där vita där uppe? Vita böckerna. Ser du det?
De i plast där.
Ah, uppe. Det där är
filmer. Det är gamla VHS-kassetter från det svenska filmbolaget Video Invest.
Okay.
Vars väldigt blodiga filmer utlöste hela den svenska videovåldsdebatten.
Är det sant? Men det är inga Chanel-påsar här inte i alla fall. Och det är skönt att se. Men det tycker jag, det är kul. Jag tycker det är en central del av ett hem.
Köper du mycket böcker själv?
Ja, jag gör ju faktiskt det. Jag brukar alltid köpa en bok när jag reser. Och så tänker jag så här, den här ska jag läsa på planet. Sen är det en annan fråga om jag gör det eller inte. Men den får i alla fall stå i min bokhylla sen när jag kommer hem.
Men det är det som är det fina med bokhylla, att du ska kunna gå till den och hitta någonting som du inte har läst.
Faktiskt, jag har några böcker där. Men jag tycker om att läsa. Jag tycker om att läsa jättemycket.
Den första intervjun jag läste med dig, tror jag, så nämnde du att du läste Dostojevskis Brott och straff.
Mm, jag kom inte... Den kämpade med sig liksom.
De är lite knepiga de där ryska romanerna. För alla personer har 3 smeknamn och kallas ett fjärde. Så du behöver verkligen personregistret i början.
Och den är inte tunn, den boken.
En grej som jag läste var att din pappa är officer i underrättelsetjänsten. Det låter som ett riktigt James Bond-jobb.
Ja, jag tror det var det faktiskt. Han fick ju fan magsår. Så han slutade där. Nu utbildar han officerer istället på militärhögskolan. Men han har nog varit med om mycket som jag vet att han inte får prata om.
Men kunde han vara borta utan att kunna berätta vad han pysslade med?
Mm. Han var borta väldigt mycket under min uppväxt. Och ibland visste man vart han var och ibland så visste man inte. Men nu är han hemma i alla fall och det tycker han är väldigt skönt.
Påverkade det resten av familjen på något vis, den här sekretessen? Jag har en väninna i Frankrike vars man är stridspilot och hon får inte använda sociala medier alls.
Oj, intressant. Nej, alltså så har det inte varit för oss. Det är väl mer själva... jag tror att när ett barn växer upp så är det här klassiska med att absolut kvalitet är viktigt, men det är kvantiteten man vill ha. Så när jag var riktigt liten, då var jag ju väldigt nervös över att pappa kom hem och jag liksom var väldigt blyg inför honom. Jag vågade inte jag gick och gömde mig kanske när jag var så här 4-5, du vet. För man vill ju ha en förälder som är närvarande, tror jag egentligen är viktigt. Så det är nog det som har påverkat familjen mest, att mamma har fått ta hand om oss mycket själva egentligen. Men nu är han ju äldre, som sagt, han har slutat för inte så länge sedan och börjar jobba på militärhögskolan istället. Och fan, alltså är det så med alla gubbar att de blir klängigare ju äldre de blir?
Klängigare?
Alltså han ringer mig hela tiden och han vill liksom bara prata och prata och prata och han vill hänga och han vill liksom göra grejer. Det känns som att han måste ta igen den här tiden kanske som han har missat under uppväxten. Men det är fint att se ändå.
För när du slog igenom så var det din mamma som följde med på nästan allting. Ut på alla turnéer och lite som förkläde / assistent / livvakt.
Verkligen. / chaufför / kock / allt möjligt. Och det har ju gjort det. Jag och min mamma är ju väldigt nära.
Tog hon ledigt? Hon var undersköterska på Karolinska. Men hon tog ledigt för att göra det här?
Mm, eller jobbade ihop sina dagar liksom, så att hon skulle kunna ta ut dem sen under mina resor. Hon jobbar inte 100% och hon jobbar natt. Så ja, det blir väl så här 2 gånger i veckan kanske. Jag tycker inte om att hon jobbar natt. För jag har hört att man dör i förtid av det. Så jag vill att hon ska sluta. Nu. Men hon jobbar kvar där. Och då var ju min syra ofta hemma med pappa då. Då var han hemma. Så då, men vi har ändå fått ihop det på ett, vi har fått ihop det på ett bra sätt. Men det är klart att man hade velat vara med hela sin familj hela tiden. Men mamma ställde alltid upp.
Mm. DN publicerade en artikel i vintras om varför svenska artister som slår igenom när de är riktigt unga ofta lyckas bättre eller blir mer hälsosamma än amerikanska unga artister som det kan gå rätt illa för, typ Judy Garland eller Michael Jackson eller Britney Spears. Och de hade flera teorier, men en var väl att det inte riktigt lika mycket pengar i den svenska musikindustrin, så det är inte samma hets, och att föräldrarna blir inte lika giriga som de kan bli i USA.
Nej, det kan jag tänka mig.
Men om man tittar på dig, Robin, Molly Sandén, Benjamin Ingrosso, så var ni väldigt små när ni...
Ja, gud ja. Men jag tror att det handlar om, just de du nämner har ju inte haft, vad det har känts som i alla fall, en trygg och stabil uppväxt av föräldrar som har visat dem kärlek på rätt sätt. Eller förstår jag vad jag menar? En villkorslös kärlek om att man får göra vad du vill och jag kommer finnas där och stötta för dig och skydda dig. Så har jag ju verkligen känt att mina föräldrar har varit mot mig. Det spelar ingen roll vad jag hade gjort. Så hade de varit på min sida och sett till att jag mår bra. Det står i första rummet. För egentligen, ja, man gör bara musik. Och vi bosar inte cancer. Så om man vill åka hem, men då åker jag hem, då skiter jag i den här spelningen. Men det är nog sant det du säger. Alltså, vad händer om det hade blivit några fler nollor involverade liksom bakom siffran man tjänar? Hade det blivit annorlunda då? Hade folk betett sig annorlunda? Hade jag försörjt hela min familj och släkt? Hade man...
Det är inte lika liksom vanligt här i Sverige att en artist köper ett hus till sina föräldrar med
en
gång.
Nej, men exakt. Och liksom bilar, och man står för... nu betalar inte vi heller någon utbildning så, men så här college för mina bryllingar. Hade man betalat... Alltså, den grejen också... Men det är ganska skönt. Mina föräldrar har faktiskt inte... De har inte tagit en krona från mig. Men jag tror också det är den här stoltheten om att... Så här, men jag inte ska väl vi... Vi har ju faktiskt ett hederligt jobb som vi går till. Och inte ska vi leva på dig. Och inte ska vi så. Men vi får väl se.
Hur länge följde din mamma med på turnéerna?
Tills jag blev stabila 18-19 skulle jag säga.
Och var ni överens om hur länge hon skulle följa med dig runt
alltså, med världen? Absolut minst till 18. Det var ingen snack om saken på.
Och du protesterade inte själv mot det?
Nej, jag tyckte det var väldigt mysigt av henne. Vi hade det trevligt, vi hade det kul. Jag tyckte nog med synd om henne då vid tillfällen, eftersom att hon var ju själv mycket av tiden då jag var iväg och jobbade och var i studion. Så när jag kom hem, då var jag pisstrött och ville bara gå och sova. Men då var hon så här: låt mig berätta om min dag typ. Och jag var så här: jag kan faktiskt inte prata med dig just nu, för jag är så trött. Men då hade hon gått runt där ensam som en liten hemlös katt på Los Angeles gator, och hon var nog den enda som promenerade överallt.
Ja, det är en sån typisk första gången i LA grej. Du går ut, det gjorde jag också. Jag tog mig en promenad.
Exactly.
Nej, jag var i Atlanta och jag tog mig en promenad. Jag tyckte, men var är stan någonstans? Jag gick och gick och gick.
Ja, jag vet. Det finns inte den här stan. Det är inte så trevligt att promenera i många städer i USA. Men det gör hon, det gjorde hon. Men jag tyckte det var mysigt att ha med henne. Men också det kändes som att det var ganska naturligt. Alltså hon följde bara med mindre och mindre. Det blev lite sporadiskt liksom. Och till slut så kände hon att, nej men jag kan backa lite. Jag är aldrig själv. Jag är alltid med min turnéledare, min manager, mitt band. Någon representativ, alltså från skivbolag. Det är alltid någon som jag litar på, som jag tycker om, som är med mig. Så jag behöver aldrig vara själv i alla fall. Det är skönt.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Det här är Bonnie and Rasputin och det här är den mest sinnessjuka. Alltså introt är, den tar mig på en resa. Den tar mig på, den öppnar upp en liten värld för mig. Och sen säger den surprise surprise, du trodde vi skulle hit. Det skulle vi inte alls, vi skulle hit. Förstår du vad jag menar? Alltså den, jag älskar intro för att den känns lite country. Det känns som att nu ska vi ut på liksom, nu ska vi hoppa på hästen. Och sen så blir den en härlig klassisk discodänga. Och jag blev bara så glad av den här. Och jag har nyligen gjort en lista som jag vaknar till varje morgon. Som heter Vibes. Och där är det bara låtar som jag vill dansa till, som jag blir inspirerad av. Och känner att något sånt här skulle jag själv vilja göra. Det känns ganska fri i hur den är skriven. Och den är ganska fri i produktionen. Det är like wild and crazy tycker jag. Melodierna, wow. Jag önskade faktiskt att det är en sån som jag önskade att jag skrev, måste jag säga.
Bonnie and var ju ett tyskt discoband. Det är så märkligt att de gör en låt om den gamla ryska munken och mystiken Rasputin som...
Det är en story.
Han var kompis med Romanovs, alltså den ryska tsarfamiljen. Och de trodde att han kunde hjälpa dem med... tronarvingen Nikolaj som var blödarsjuk. Så de hade väl någon idé om att Rasputin skulle kunna hjälpa dem.
Han skulle kunna be för hans eller vad vet jag, tillfrisknande.
Det är sjukt med den här låten att den är så otroligt lik Tysklands bidrag i Eurovision året senare. Den här kom 78 och sen 79 så tävlade Tyskland med en låt som hette Genghis Khan.
Ja, vad intressant.
Och den låten Genghis Khan
är... Jag visste inte den här från Melodifestivalen.
Det var Eurovision. Alltså, melodin är nästan snarlik. Och det handlar då istället för om en rysk munk så handlar det om en mongolisk steppkrigare.
Genghis. Gud, vad intressant. Ah, titta, de vill berätta historiska om historiska personer i Tyskland. Tydligen.
Det var en kort diskotrend då du berättade... om historien till disco beats. Kanske den här Kung Fu Fighting-låten skulle kunna gillas dit också.
Ja, men säkert. Och vet du vad som är intressant? Jag fattade inte ens typ att det var så här en person. Jag tror de bara sa massa grejer fram till så här något år sedan.
Genghis Khan.
Alltså, och den. Jag fattade liksom inte att så här, aha, det här är en person. Förstår du? Jag trodde att bara... Jag visste faktiskt inte, jag hade inte så mycket märke till vad de sjöng ens. För jag tyckte den var vibing. Jag tyckte den hade någonting, bara i hur den lät. Mm.
Om jag har förstått allt rätt så var det Laila Bagge som såg till att både du och Benjamin Ingrosso ja. Hamnade på tenn. Har de rest någon typ av staty över henne på kontoret än?
Det borde de fan göra. Hon är... Ja, jag älskar
henne. Hon jobbar ju inte där överhuvudtaget. Men...
Hon får sin procent ändå. Och det är bra för henne.
Men du gick fram till henne när du var och tittade på Idol som
Exakt.
Publik.
Ja, jag var med min mamma, med min kompis. Kan vara att min syster Hanna med. Under pausen så fick man då gå fram och fråga om en autograf till jurymedlemmarna, vilket bestod av, de bestod av Anders Bagge, Andreas Karlsson. Nej, heter han så?
Andreas Karlsson, låtskrivaren.
Ja, när man heter så. Okay. Andreas Karlsson och Laila Bagge. Och då började mamma då öppna och med att säga, hallå, känner ni igen den här tjejen? Och jag ville bara sjunka igenom marken. Jag tyckte det var så pinsamt. Jag tyckte att så här, nej, nu är hon pinsamma mamma igen. Och Laila var så här, nej men absolut, det är ju du, gud vad kul. Och Laila frågade då Andreas, kan jag inte skriva en låt till henne? Vill inte skriva en låt till henne? Och Laila nappade ändå på det här och sa, ja men du vet du vad, jag tar din mailadress så hörs vi. Och sen trodde väl jag och mamma, ja, fan vad gullig hon är som säger det, men det är kanske inget hon kommer svara på. Men hon mejlade och fick ett svar. Och sen såg vi inte kort efter det. Och hur det just blev ten, jag visste ju ingenting om skivbranschen eller skivbolagen allmänt. Men hur det just blev ten, det vet jag faktiskt inte. Men jag är väldigt glad att det blev det, för det blev ju hur bra som helst.
2016 så värmde du upp publiken för Beyoncé på Wembley. Mm. Hur var det för dig som superfan?
Men snälla, alltså jag har tror jag aldrig gråtit så mycket efteråt. Jag hulkade mig på ett sjukt sätt. Och så här, jag säger till folk att så här, ja, men jag älskar Beyoncé, liksom. Det är min största idol. Min manager vet ju mycket väl om det. Jag säger det nästan varje intervju. Men hon fick se en ny sida av mig då jag bröt ihop på så sjukt sätt och liksom inte kunde andas. Det var stort för mig, om man säger så. Och Wembley är en väldigt speciell arena. Det är en av de största som jag har spelat på. Och det är svårt när det blir så mycket folk. Alltså det går inte riktigt att ta in. Det blir för mycket. Det förvandlas till ett folkhav av huvuden. Så man kan inte liksom, det går inte att ta in riktigt. Men det var otroligt.
Men det var 2016 och 3 år tidigare hade du sett henne.
Ja.
När hon var i Stockholm och spelade.
Exakt.
Och då stod du längst fram.
Absolut allra, allra längst fram. Och det var ju för att jag hade mejlat finaste Sony som jag signade till. Ett eller av världens största skivbolag som också Beyoncé signade till. Och nu har han väl nått någon label under någon label där. Men hon skulle komma till Stockholm. Och jag sa att det finns inte en chans i helvetet att jag inte träffar henne. Så jag mejlade liksom 6 månader innan och bara, tjena tjena, hello. I just want to know if it's possible to meet Beyoncé. De fixade faktiskt det. De såg till att det hände.
Då var du 17.
Var jag så gammal? Det var 2013. Nej.
Eller du skulle fylla 17.
Jag var 15.
Okej.
Okay. Ja, 15. Ja. Men då bröt jag faktiskt ihop totalt framför henne. Och jag fick ju träffa henne där efter konserten. Och jag kände att när jag var i Wembley så gjorde jag det i smyg. Jag bröt ihop på toaletten liksom. För jag vill ändå, nu har jag träffat henne. Och det var något av det största som hänt i mitt liv. Men nu vill jag ändå, om jag träffar henne så vill jag liksom vara cool. Förstår du vad jag menar? Jag vill liksom inte bryta ihop framför Beyoncé igen. Jag har gjort det en gång. Nu vill jag bara, tjo, hey, hello, how are you doing? Alltså förstår du vad jag menar? Jag vill bara, yes, I'm a big fan, but you know, I'm pretty cool too. Jag vill inte liksom ligga i en pöl på golvet.
Men lyckades du med det?
Nej, men jag vill inte träffa henne.
Du vill inte träffa henne?
Nej. Jag gick och gömde mig. Alltså de sa såhär, nu kommer hon i korridoren, du vet. Jag sprang ju in i mitt omklädningsrum som jag hade där bak.
Var det före eller efter din egen spelning?
Det blev så läskigt om jag skulle se henne, om jag skulle träffa henne. Och om jag såg till att såhär, eller efter konserten, du vet, att jag hade inte kunnat hantera det på det sättet jag hade velat. Så då sa jag, skit i det. Men sen så ångrade jag mig gravt. Efter, det var för sent då. Efter hon hade left the building. Som man säger. Men någon gång kanske får träffa henne. Så får vi se hur tufft jag beter mig.
Jag minns konserten på Friends Arena och hade en märklig monolit på scenen som vecklades ut i olika kuber med dansare. Det var extremt tjusigt.
Mm, det var väldigt, väldigt, väldigt
bland
smart.
Det finaste jag sett i Arenaväg.
Mm, otroligt.
Men sen var man så sjukare. Jag var hos mina föräldrar i Linköping och hittar gamla videotejper från en videokamera som jag hade i slutet av 90-talet.
Ja.
Och då hittade jag... Jag hade helt glömt här att jag faktiskt tog med en videokamera när jag såg Destiny's Child på Café Opera.
Sluta.
Så här, hösten 99.
Sluta.
Då... Som jag filmade. Och jag minns, jag var så nej. Himla pepp på Say My Name då. För då var bara den största hit.
Och, liksom. Men då uppträdde de där? Eller var
ja,
det där
spelade, de gjorde ett gig där.
Sluta.
Ett litet gig. Kanske 4 låtar eller någonting.
Stopp. Jag är så avis. Hur var det?
Det var svinbra, men det var inte lika bra som på Friends Arena. Det var ju som ett litet showcase-gig mer.
Men vad mysigt ändå. Det är ju intimt på ett helt annat sätt.
Jag måste lägga upp det där på YouTube.
Ja, snälla gör det. Jag kommer titta. Love Regenerator, Calvin Harris och Steve Lacy. Det här var en låt som jag snubblade över för inte så länge sedan. För jag har aldrig gillat dansmusik personligen. När jag växte upp i alla fall, då var det liksom stora divorna. Det var Beyoncé, det var Mariah Carey, det var Whitney Houston, Christina Aguilera, Celine Dion. Och även när jag gick på typ rave och sånt här, så jag bara, kan de inte spela hiphop? Men nu på senaste tiden, speciellt under pandemiåret, så har jag verkligen öppnat mina ögon för dansmusik. Och den här låten, den är ganska simpel. Men produktionen tycker jag är sjuk. Jag tycker den är sinnessjuk. Och den här om någon låt får mig verkligen att vilja dansa. Sometimes I love you way too much. It's a strange game you and me play. It's a night move, such a hot day. Trying to keep cool, stuck in my head. Think about you, just can't get away. Det låter som de första house-låtarna jag hörde i slutet av 80-talet. Så primitiv produktion. Exakt.
Sen lite latta wail och sen kommer en kör igen efter ett tag.
Exakt, den är väldigt housing. Men Calvin Harris är ju, alltså hans tidiga grejer, han är ju super, super, super house. Och han gör ju det här otroligt bra.
Så här, den här housen är väldigt långt från Summerburst.
Absolut. Sen gör ju han väldigt bra kommersiell house också, det som spelas på radio. Men jag tror att hans hjärta, nu känner inte jag honom, han är ingen nära vän till mig, men jag tror att hans hjärta ligger någonstans här. Absolut. It's a strange game you and me play. It's a night move on such a hot day. Trying to keep cool, stuck in my head. Think about you. Just can't get away.
Jag har några vänner som såg dig på ett rave i somras vid Tekniska högskolan. Ett illegalt rave. De stod där och dansade. Kolla, där är Sara Larsson.
Ja.
Brukar du hänga mycket på sådana ställen? Det här var ju väldigt, väldigt olagligt eftersom man fick inte samla så många just då.
Nej, de såg fel. Jag skojar. Jo, men det absolut hände. Jag gillar rave och jag... Jag gillar idén av ett rave. Jag tycker det är härligt. Det känns, det är kul när det är uppstyrt såklart. Men det är också härligt när det som får hända händer. Eller förstår man det här? Det är inte att man klär upp sig för att gå då till bland annat Café Opera. Utan man går ut med sina vänner för att ha kul. Det känns inte så pretentiöst. Eller så här, man går ut och dansar och människor samlas och dansar till bra musik. Men det är också där tror jag som under sommaren som liksom min kärlek till riktig dansmusik, house, men EDM i alla dess former växte fram lite måste jag ändå säga. Att jag fick sån, någon så här uppenbarelse att det här kan också vara kul. Det behöver inte vara bara pop och hiphop.
Har du åkt på några utomhusrave?
Ja.
Jag har inte varit på några andra, skulle gärna åka på någon.
I år har jag inte gjort det.
Ja, men långt ut i Nackareservatet och så brukar de ha grejer.
Ja, exakt.
Hur var det?
Men det är skitkul. Och det är också någonting som mina kompisar gör. Jag har många kompisar som spelar själva. Så då drar de med mig på grejer. Och säger kom hit. Och sen så brukar vi vara ett gäng. Och sen så är man där och har det bara härligt. Kul, det är bra vibes.
Utomhus så slipper man också råka illa ut som på det där norska ravet i fjol. Läste du om det?
Nej, vadå?
Ja, men de hade hittat en cool grottliknande lokal i Oslo och körde rave där nere. Och så skulle de fixa elektricitet och då tar de in en bensindriven elgenerator. Och det fanns ingen ventilation i lokalen.
Så de liksom gasades ihjäl typ.
De dog inte, men de hamnade på sjukhus ganska länge.
Fan vad hemskt. Ja, nej, men det där är lite läskigt. Det är någonting fint. Det är liksom nästan spirituellt det här med att vara ute i naturen också. Just musik. Jag brukar säga det, men jag tycker det. Det skapar en sån otrolig gemenskap med folk. Och sen då att stå liksom bland barr och kottar. Snälla, hur mysigt? Väldigt mysigt.
Wow är den låt jag lyssnat mest på med dig, tror jag.
Är det sant?
Ja, den, eller förutom One Mississippi som
är min, den är fin.
Den balladen är nog min favorit. Men Wow var så märklig, för den kom ju för 2 år sedan. Jag och sen vet. Blev den liksom en hit igen lite på grund av TikTok, antar jag.
Säkert.
Har TikTok-appen liksom påverkat hur man gör låtar, tror du? Att man letar 100%. Efter små snuttar som kan bli virala?
Ja, men jag tror också att man hör det ganska tydligt när det är en låt som har gjorts för TikTok. Typ så här, jag kan tänka mig ett exempel av det. Det är ju typ Drakes, vad heter den? Den går typ så här, I'm gonna show you how to do it. It go right foot up, left foot slide, left foot up, right foot slide. Han säger, gör så här, du ska dansa så här. Basically I'm saying, need a way with body slide. Och du vet, och det är väl smart, absolut. Men också han är Drake, så han kan ju säga åt folk att göra det här. Dock tycker jag att det är lite töntigt när artister ska skapa en låt utifrån ett 15 sekunders klipp. Som det inte alls ens är en garanti på att det kommer bli en viral hit. Sånt där vet man inte heller. Man vet fan aldrig vad som kommer flyga och inte. Så känner jag. Så då är det väl lika bra att man gör låtar som man ändå står för i sin helhet. Och sen om det blir en TikTok-hit, så bra. Jättebra för en själv då. För att det styr ju listorna, om man säger så. En låt som blir stor på TikTok, den blir stor.
Det är intressant när det är en rad i en lång raptext som upphovspersonen kanske inte ens har reflekterat över att det skulle vara något speciellt med.
Nej.
Och det blir en större hit än låten i sig.
Exakt. Att man går på någon konsert för att vänta på den här meningen 2 minuter, 30 sekunder in, den här låten. Den kan alla sjunga med på, men resten av låten vet ingen om. Liksom. Det är ju jättemånga sådana. Men fan, TikTok, det har absolut förändrat hur man letar efter, eller hur man försöker få en hit, skulle jag säga. Och för skivbolagen också. Det är allt de bryr sig om, liksom, TikTok. Men det är också intressant för att det är den nya. Jag kommer ihåg när jag började med Instagram. Då var ju jag en av de ungdomarna som gled in på det här när det precis var nytt och hett. Föräldrarna hängde på Facebook, ungdomarna hängde på Instagram. Lite samma saker nu med TikTok. Det är ju bara en ny plattform som ungdomar eller unga använder sig av, precis som jag gjorde med Instagram.
Du hängde ju på Twitter mycket också.
Exakt.
Som aktivist.
Ja, men exakt. Snacka på Twitter och sådär. Och just på TikTok, till skillnad från Instagram, så är den väldigt folk är musikaliskt engagerade. Så det är ju, och liksom, ja, de som styr världen kulturellt, det är väl ungdomarna ändå. Så att klart saker kan skifta fort och mycket. Björn Isfälts Ekolåten. Den här är så fin. Den är från en kärlekshistoria, va?
Bo Widerbergs film.
Mm. Jag har inte sett den, men jag har hört.
Och du måste
låten.
Se den.
Är det så?
Den är så fin.
Ja, folk säger det. En lite klassiker, va?
Jag tror att Björn Isfält bodde utåt Gubbängen mot slutet av sitt liv. Han dog samma år som du föddes, 97.
Ja, nej, men den här låten, den kommer faktiskt från en lista som min kompis gjorde, som heter What Living Should Feels Like. Och där har hon massa härliga låtar. Och jag fastnade verkligen för den här, också för att jag började nynna på den varje gång jag hörde den. Att jag vill liksom skriva en låt till den här. Och att jag blev så inspirerad av den här gitarren. Och det är verkligen någonting som jag skulle vilja göra själv. Den ger mig ett lugn, men den är också lite melankolisk. Jag vet inte, den känns nostalgisk på ett sätt. Och jag vet inte varför, för jag vet inte vad jag tänker på. Eller vad jag liksom, vad jag refererar till. Men det känns som att den här låten i sig, som inte ens är speciellt lång, är en liten kärlekshistoria. Även om det inte finns någon text. Jag menar, den får mig så lugn ändå. Och lite ledsen, jag vet inte. Vet du, en annan låt, en gitarrlåt som fan sprängde min hjärna. Det var Funkadelics Maggot Brain. Har du hört den?
Ja, gud.
Ursäkta. Det är också, de två, de är väldigt olika. Den här är liksom extremt lugn jämfört med den. Men bara att ett instrument också kan få en att känna sådär. Jag vet inte, jag tycker det är häftigt.
Spelar du något instrument
själv? Jag gör tyvärr inte det. Och det är någonting jag ångrar bittert. Att mamma inte liksom tvingade mig att ta pianolektioner eller ta gitarrlektioner. Men jag ville inte det när jag var liten. Hon försökte muta mig med bullar. Och hon försökte liksom muta
med bullar just.
Ja. Om du går så får du en bulle. Men jag slutade när jag började dansa så himla mycket. Men det hade jag haft extrem nytta av idag.
Men börja nu istället. Jag menar, hur gammal var Madonna när hon började spela gitarr? Hon är ju gammal trummis egentligen. Men...
Ja, fan vad coolt det är.
Sen dansar då till största delen.
Exakt. Nej, men det är sant. Det är klart att jag kan börja nu. Varför jag inte har börjat nu, det är för att jag har insett att jag är en person som inte tycker det är speciellt roligt att göra saker jag inte är bra på. Och att lära sig att få ut sina känslor på ett instrument på ett sätt som låter trovärdigt, så måste du kunna spela instrumentet. För att få ut mina känslor genom min röst, då öppnar jag munnen och sjunger. Alltså, förstår du vad jag menar? Det bara ligger där. Men att lära sig uttrycka sig på ett instrument, då måste du ju faktiskt vara bra på det. Och det är det som jag tycker känns jobbigt.
Eller så kan man bara lära sig något simpelt och sen ösa ut aggressioner. Det fanns någon...
Ugelelen.
Ja, men det fanns ett brittiskt så här, punkmagasin på 70-talet. När de, på omslaget körde de tre bilder. En bild av, du vet, som så här, fingersättningen på en gitarrhals. Och står det, här är ett ackord.
Okay.
Så nästa bild, här är ett annat ackord. Sen, här är ett tredje ackord. Lär dig dem och starta ett band.
Ja, men det är smart. Det är helt sant. Så är det faktiskt.
När jag såg titeln på ditt nya album Poster Girls, tänkte jag att det syftar väl på att du är en tjej som syns på många posters runt om i tonårsrum. Men det handlar också om att vara poster girl eller poster boy, att vara en förespråkare för någonting.
Ja.
Och i låten, titelspåret, så handlar det om att du inte vill bli en förespråkare för att röka weed.
Det är egentligen tvärtom då.
Att du vill bli det. Nej.
Egentligen låten handlar ju om, det är en kärlekslåt kan man ju säga. Om du lyssnar på den, holy smokes, I'm not the poster girl of feelings, but with you I can't stop. Att säga, jag är inte en poster girl för att visa känslor, vilket är en lögn, för jag är en extremt emotionell person. Men också, jag sjunger ju den här låten då till weedet. Det är det som jag har. Jag brukar inte vara känslosam, jag brukar inte så här bli besatt av saker. Jag brukar kanske inte sitta uppe, men fan, utan dig, jag kan inte sova. Jag kan liksom inte slappna av riktigt. Också lite deppigt.
Jag fick ganska gammaldags vibbar av det. Det blir som här gamla låtar med, jag vet inte, Bellman eller något. När spriten är en älskare. När drogen är en
exakt
en kärlekspartner.
Exakt så. Så
det är
så
the sweet den. Mary Jane som du ligger med på något vis.
Exakt. Så blev det. Och sen, funny enough, typ efter vi hade skrivit klart den låten några veckor senare, så här, nu är det slutrökt. Nu blir det alkoholen. Nu blir det Bellman och spriten som jag
Du sa någonstans att 2021 är ditt alkoholår. Hur går det?
Men det har gått riktigt bra hittills, ska jag säga. Nej, alltså så här, jag är väldigt lugn. Jag är det. Men jag tycker att det är någonting härligt med att få vara, jag tänkte säga att få vara ung igen. Jag är 23. Men att det känns mer som en social grej och en festligare grej än att röka cannabis, som de flesta gör i LA. Men det känns så casual. Alltså så här, jag hade personligen inte druckit upp en flaska vin på en tisdag bara för att. Utan då vill jag ju vara runt vänner. Jag vill ha en middag, jag vill ha en fest, jag vill liksom ha en tillställning. Jag klart att jag hade kunnat ha en joint en vanlig tisdag. Förstår vad jag menar? Jag vill liksom ha festligheten.
Vilken typ av vin tycker du bäst om?
Jag tycker om alla goda viner. Och det för mig är vitt, så tycker jag om lite syrligt, lite Riesling, en klassisk. Rött tycker jag om. Ändå lite, ska vara lite tyngre, inte blaskigt. En kanske Malbec.
Det är ändå fascinerande hur du kan göra den låten utan att det blir en jätteskandal.
Men jag tror att den är så hemlig i sin...
Alltså, den är rätt hemlig, men om du läser texten så är det ganska obvious. Ja. Jag minns bara för 10-15 år sedan, om en svensk artist hade gjort det, hade det blivit ramaskri. Kommer du ihåg Labyrint? Hiphopband från Uppsala. Ja. De gjorde en massa låtar om att röka weed.
Ja.
Och polisen ringde till konsertarrangörer runt om i Sverige och fick dem att ställa in konserter med dem. Och det här var 2007-2008. Och då Labyrint hade alltså inga kopplingar till organiserad brottslighet. Inte som liksom delar av den nya vågen av rappare. Utan de gillade bara att röka. Och de blev...
Otroligt.
Cancelled av svenska polisen.
Men jag tror
polisen.
Att det är ju... Det är också liksom... Ja, gud, det är verkligen endast kulturellt. Men också när man ser i USA, så till mitt försvar då, kan jag ju säga till polisen om man lyssnar på det här... I LA bland annat, så är det ju så casual också, för att det är ju helt lagligt. Alltså, vem som helst gör ju det. Det är inte kopplat till kriminalitet per se. Och jag tror att mamma då, och folk i hennes ålder, födda på 60-talet, växte nog upp under den här war on drugs också. Att det var... att förbjuda allt var liksom vägen att gå. Och nu har man nog insett att så är ju faktiskt inte fallet.
Frågan är bara... Om det nu är helt lagligt och så normaliserat och så vanligt, hur länge kommer det att vara kulturellt eller popkulturellt intressant?
Ja,
hur länge
exakt.
Kommer det vara jag något som skickar ut en signal med att det här gör mig lite speciell? Det här är något som jag...
För då blir det ju... Vad
du
man
dricker
säger,
kaffe eller vad som
helst. Exakt. Och då blir det ju väldigt gentrified. Eller så här, ja, någon Brooklyn-morsa går och lämnar sina barn på förskolan och sen går och sätter sig med väninnorna och liksom... tuggar i sig någon godisbit med THC. Alltså, det blir inte lika spännande. Inte alls. Jag förstår exakt vad du menar. Vi får väl se.
Jag var på en efterfest i LA, i East LA, för 15 år sedan ungefär. Och hemma hos ett band som hette Fear Factory, metalband. Mm. Och det var så här, ganska röjfest liksom. Folk tar fram sina glasbazookas för att röka weed. Och jag tänder en cigarett och någon är så här: "Hey man, you can't smoke in here."
Nej,
så jag fick gå ut.
Ja, exakt.
Men du skrev till Rihanna en gång när du var 17.
Ja.
"Kan vi softa på en gås, please?" Softa på en gås.
Ja, hon såg inte det tyvärr.
Hon gjorde inte det?
Nej.
Har du fått träffa henne, Rihanna?
Nej. Men hon tror jag ändå skulle vara en ganska härlig tjej. Jag tror att hon är jättemysig. Men hon är också approachable på ett annat sätt än vad jag tycker att Beyoncé har varit. För mig i alla fall.
Har du sett bilderna på Rihanna som poserar med fans som har vunnit fantävlingar för att få träffa henne?
Nej. Eller kanske.
Ja, men hon gör...
Ja.
Hon gestikulerar, ja, hon gör miner.
Men hon är, och jag tror också det är därför folk gillar henne så mycket. För att det känns som att man känner henne. Hon känns inte lika hemlig. Nu är hon ju lite mer hemlig när hon är en businesswoman. Men hon känns ganska öppen liksom, på ett sätt. Som jag tror att, men jag, det känns som att jag känner henne, även om jag inte gör det. Det här är Skepta med J-Hus, What Do You Mean?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Nursing still in my jeans. When I fell asleep, I was still in my jeans. Then I had a one girl to keep me clean. She want eat man like idiot. Mean? What do you mean? I come for the cream. I made some mistakes that I gotta redeem. You put me in position I don't wanna be in. We all made mistakes. I'm a human being. North Korean Kim Jong-un when I spray the machine. You're on the other side if you ain't on my team.
You get blacklisted if you hate on my team. Fam, I say what
I mean. Det här är två artister som jag tycker väldigt mycket om. Framförallt J-Hus. En av vad man typ mina idoler måste jag väl ändå säga. En person som jag älskar. Och jag tycker att de här två tillsammans, de gör en så jävla härlig, den är så svängig på ett så tufft sätt. Ja, riktig kärlek för UK rap måste jag ändå säga att jag har. You get what you were given. They're calling me a rapper, man. I think I'm a magician. I didn't want to kill him, but these niggas never listen.
Nursing is still in my jeans. When I fell asleep, I was still in my jeans. Then I had a one girl to keep me clean.
Det här är ändå ganska lätt engelska att förstå. Det finns mycket, mycket grime-rap som jag lyssnar på. Och
ja, det går fort och det är inte sluddrigt.
Det är så tung, svårforcerad slang också.
Ja, 100%. Den här är väldigt rak. Men det är det jag menar, den har nästan så här, alltså West Coast group, alltså,
eller hur? Eller, det finns någon West Coast-akt utöver den.
Ja, 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 gud ja. Och den känns lite så old school fast ändå fräsch. Och liksom lite tuff. Jag vet inte, jag tycker den är riktigt nice. Och det är absolut en sån som man, du lyssnar på den liksom 3 gånger och sen kan du sjunga med i ändelserna av vissa mer, eller det går ganska lätt att komma in i den och känna att så här, okej, men det här är någonting som jag, det här kan jag. Nice ändå.
Jag skulle göra en intervju en gång med Dizzy Rascal, en annan grime-rappare. Mm. Han var här i Stockholm. Mm. Och jag hade lyssnat på honom, men jag fattade inte så mycket av texterna.
Nej.
För att det var så trög, eller jag var så trög och det var så svår slang. Jag tänkte att han låter väl lite enklare när han pratar. Mm. Jag sitter där och han börjar babbla. Och inser att jag förstår inte vad han säger.
Nej, det är, de har absolut alltså, just i London ett sätt att snacka på och ord som man bara, förlåt. Ja, det här lärde jag mig inte i engelska klassen med min lärare Beata i sexan liksom.
Det är enklare att fatta ganska hård amerikansk klang.
Mm, men jag tror att det kanske är för att man hör det oftare. Mm. Dock är det ju så, om man skulle spendera liksom lite tid i London, så jag tror man hör det ganska snabbt. Men jag har också lite svårt för just den brittiska accenten ibland att höra vad det är folk säger om de pratar snabbt. Men jag förstår typ exakt allt vad en amerikansk person, oavsett liksom från norr eller söder, skulle säga med ganska mycket slang, skulle jag säga. Men det är nog för att man bara konsumerar det. Jag i alla fall det mer.
Ja, och Sverige har varit så amerikaniserat sedan millennieskiftet. På 90-talet så var det mer brittisk musik, var så stor då.
Mm.
Med Oasis och alla de här brittiska indiebanden, att och Spice Girls för övrigt. Mm. Att svenska ungdomar började ibland prata cockney.
Ja, ja, ja.
För de tyckte att det var coolt.
Jag fattar. Nej, men nu om du skulle börja prata med en British accent in English class, då hade ju folk tittat på dig och bara, förlåt, varför pratar du så där? För att allt vi ser på filmer, den mesta musiken är ju, som du säger, från USA, väldigt amerikaniserat.
Du jobbar med Young Thug på nya skivan, mm. en av de största amerikanska rapartisterna. Mm. Sågs ni när ni gjorde låten eller när ni gjorde på distans?
Nej, det sågs inte. Och det är inget som är egentligen så ovanligt när man gör en låt tillsammans. Alltså första gången jag träffade David Guetta när vi körde This One's For You på Eurocup. Det var ju på opening ceremony. Och jag var så här, hello, hi. Och han bara, hello. Och jag sa, it's me, I'm Zara Larsson. Och han bara, oh my god, amazing. Alltså du vet, de flesta som jag har haft en låt med har jag inte träffat. Men jag har chattat lite med honom. Jag har snackat lite.
Nästan så att man vill att artister ska ha setts i studion och suttit såklart. Och druckit, fikat ihop och såklart. Tjafsat lite med varandra.
Det är en dröm. Alltså, det är klart
du
att
har den här romantiska synen på det.
Exakt. Varenda låt som jag gör med en person så är det klart att jag önskar att så här, fan vad jag vill. Jag önskar att vi skrev den här tillsammans i studion. Men det var ändå en låt som jag visste att jag ville ha en feature på. Och jag visste inte vem jag ville att det skulle vara. Vi snackade liksom countryartister, det var popartister, men sen så är den lite, den doppar sin lilla fot i en R&B pool tycker jag. Den här låten, och jag tycker Young Thug är ju för mig ingen rappare, utan han sjunger ju faktiskt.
De flesta rappare är inte rappare.
Nej, men typ så här Young Thug, väldigt melodisk, har nice melodier. Ty Dolla Sign, absolut ingen rappare, definitivt en sångare. Och jag kände bara att så här, men han kan tillföra någonting på låten, tror jag. Och då tyckte jag att han gjorde. It's giving me lite Lil Wayne typ. Jag vet inte, jag gillar det, jag det som fan. Så kul att han sa, okej, jag är med.
På tal om poster girl så har du ju definitivt varit en poster girl för feminism i Sverige sedan du var väldigt liten. Jag kollade på några av dina tidiga tweets. Så här skrev du 2014. Jag är så arg, så om man lyssnar riktigt noga kan man höra mitt blod koka.
Vad var jag arg på? Men.
Dumma män på sociala medier. Så här skrev du på Instagram. Damn, jag har aldrig påstått att jag är perfekt. Jag är 16 år, jag är inte Jesus och jag har inte svaren på allt. Jag ville helt enkelt starta en diskussion och få folk att bry sig. Men såklart så ska det vara någon bitter motherfucker som ska vinkla allt så jag ser ut som en idiot.
Tell them.
Hur mycket påverkades du av allt som skrevs på nätet? Kunde du...
Så jag tror inte jag påverkade så mycket av, vet du vad, det är svårt att säga faktiskt nu i efterhand hur man kände, för man gör efterkonstruktioner i sitt huvud. Men jag tror inte jag påverkade så mycket av vad folk skrev om mig. Det jag påverkades av är reaktionerna till mina inlägg. Jag hade ju en blogg som jag skrev på och på Instagram bland annat, men mest på bloggen. Och då, jag är en sån person, jag har insett det nu, att jag reagerar på andras reaktioner till det jag skriver. Så det blir som en alltså det är en snöboll liksom. Eller en loop, en rundgång egentligen. Och det som folk skriver i reaktionerna till min reaktion som jag har reagerat på innan, nu blir det väldigt invecklat. Det väljer jag att bygga vidare på, att så här, jag skriver ett inlägg om bla 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 bla. En person i kommentarerna säger, hör du din fortsätt, och då ser jag det här och blir så arg att jag måste skriva till inlägg. För att jag reagerar. Förstår du vad jag menar?
Det är den här känslan av att någon har fel på internet.
Ja.
Jag måste.
Ja, exakt det. Och jag tror att jag har alltid varit en sån person som måste uttrycka mig, uttrycka vad jag känner, mina åsikter. Alltså så här, jag vill också någonstans göra världen till en bättre plats. För jag gör mig ju extremt upprörd i att se de här orättvisorna. Eller att folk spyr ut sig det här hatet. Men jag tror att jag tycker ju fortfarande precis som jag skrev nu när jag var 2014, eller när var det där, 2016. Men jag orkar inte tjafsa med idioter längre. Alltså så här, den grejen att reagera på idioter online. Jag blir trött. Jag blir det. Men jag är stolt och jag är väldigt glad över den tjejen jag var när jag växte upp. Att jag verkligen var orädd och inte tog någon skit. Men jag har bara slutat att ge luft åt alla som inte håller med mig. För det känns som att en stor del av de personerna också skrev det bara för att så här, provocera. Eller förstår man det? Och jag orkar liksom inte med den grejen.
Jag läste Anna Björks bok Ni måste flytta på dig, som är uppbyggd kring en jättejobbig händelse för dig. När L.A. Reid, en av de största producenterna och skivbolagsgurorna i USA, tafsade på dig under en middag. Och du visste att hela din karriär hängde lite på det här mötet. Du ville göra ett gott intryck. Och hade du hört att han var lite jobbig?
Alltså,
och
sen inte bara igen... det. Jag tror att så här, vad som gjorde mig mest ledsen i den situationen, det var ju att jag hade ju faktiskt jobbat med honom i massa år. Sen jag var 16, tror jag. Och då hade jag precis fyllt 18. Och det var en person...
Och då var han såhär, okej, she's legal, eller vadå?
Exakt.
Nej.
Jo, men snälla, alltså när jag fyllde 18, saker hände för mig då. Då var jag bara, jaha. Alltså folk började bete sig på ett helt annat sätt. Speciellt folk som jag hade haft runt om mig och som jag hade sett som mentorer, liksom. Nu blev det någonting helt annat. Stämningen liksom förändrades ganska dramatiskt. Och det var det som jag blev så mest upprörd över egentligen, att man trodde att en person var någon som den sen visade sig vara tvärt emot. Och jag visste inte liksom om hans historia. Jag visste ingenting liksom. Jag hängde med min mamma. Alltså, förstår jag med det?
Han var väl heller inte känd som en extrem snuskgubbe. Han var inte R. Kelly eller någonting, eller Michael Jackson,
utan
han var...
Exakt.
Jag försökte få en intervju med honom en gång när jag var i Atlanta, och han drev ett bolag som heter La Face. Jag var väl mest intresserad av hans fru, hans ex-fru Pebble, som satte ihop TLC.
Just det.
Och som sen var en sån värdelös manager av TLC, att de blev av med alla sina pengar. Det finns en jättekul presskonferens där TLC pratar om att we're flat broke.
Ja, nej, men jag vet, saker är absolut än. Men jag visste inte så mycket om det, helt ärligt. Jag hade inte satt mig in så mycket i liksom hela den världen bakom scenen. Den som styr, där pengarna finns. Alltså där allt sånt händer. Och jag tror bara att det är också... Det är bara liksom hemskt att så många går igenom den grejen. Att det händer värre saker än bara liksom... något hand på ett opassande ställe. Men att jag själv också har alltid tänkt på mig själv som en... stark tjej, jag skulle smälla till någon som sa något opassande eller som fick mig känna mig obekväm. Och sen sitter man där på en middag med massa andra från skivbolaget som ser klart och tydligt vad som försiggår, och typ ingen säger någonting. Jag vågar inte säga någonting, jag vågar inte röra på mig, utan man så här fnissar typ och bara haha. Alltså, det gick inte ihop med den bilden jag hade av mig själv. Och jag tänkte att jag var en stark tjej. Men en stark kvinna eller tjej kan ju faktiskt även de befinna sig i en situation som gör att de får komprimera sig själva egentligen. För att man blir helt ställd typ.
Och sen fick han sparken för sextrakasserier några månader före MeToo faktiskt.
Ja, han slapp undan där.
Och du gav en shoutout till hans efterträdare Sylvia Rhone.
Queen.
Det är en låt Make That Money Girl.
Ja. Det är alla.
Hon är den första afroamerikanska kvinnan som blir chef för ett stort multinationellt bolag.
Mm. Hon är så fantastisk tycker jag. Och Julie Swidler också, fantastisk kvinna. På Sony. Nej, men Sylvia Rhone är det är coolt, men också tragiskt att det ska vara coolt att ha, att jag är signad till en label som har då en svart kvinna som styr och ställer. Att det är så ovanligt, att det liksom man har inte hört om det tidigare. Men det är härligt att se att det händer, och jag känner att jag har så många fantastiska kvinnor runt om mig som jag jobbar med och som Epic anställer, som jag anställer. Jag vill aldrig skriva en låt med bara män i rummet typ. Alltså, varför skulle jag göra det när det kan vara en annan kvinna där? Så jag hoppas att det förändras, för att så här, man kanske kan se på scener och på låtskrivare och säga, ja men vadå, det finns väl ganska många kvinnor här. Men sen de som bokar headlines, är ju typ aldrig kvinnor. Och de som sitter då på makten i de stora stolarna, runt de stora borden på skivbolag, är ju nästan aldrig kvinnor. Och de som ser, alltså allt sånt. Så att det är absolut en lång väg kvar, men det känns som att det börjar gå till rätt håll i alla fall. Jag hoppas det. Countdown. Alltså jag vet inte vad jag hörde den här låten den första gången. Europe, Swedish Kings. Den här är så sorglig ändå på något sätt.
För den handlar om att lämna den här planeten. Och
ja.
Mänskligheten måste sticka.
Ja. Och den är så, mitt band brukar reta mig ibland och spela den här låten i dur.
Vad händer då?
Jag kan faktiskt inte sjunga den i dur. Ja, men skit. För den ska inte gå i dur. Den ska vara lite ledsam och som ett pampigt farväl. Och så känns det för mig. Och det, jag tycker personligen att den här är typ bland de sjukaste intro. Eller är det liksom intro slash mellanspel slash refräng nästan.
Det är en fanfar egentligen.
Ja, exakt.
Joey Tempest som sjöng i Europe skrev den här på, när han satt och klinkade med en synt i början av 80-talet. Och sen användes den på Berns, på ett diskotek. De hade en klubb där i mitten av 80-talet. Och när dansgolvet skulle dra igång, då behövde de någon vignettmusik för att komma igång med diskot. Och då Europe hängde där, jag tror de repade på Berns eller någonting. Då säger i alla fall Berns till Europe att har inte ni någon liten grej vi kan använda? Och då minns Joey Tempest den här lilla slingan han har skrivit. Så varje kväll när det här diskoteket skulle dra igång så kör de den slingan. Så det var flera år senare som man kommer på att vänta, ska vi bygga ut det här till en
du
låt?
Du skojar, vad intressant. Det är Berns har öppnat sitt dansgolvs.
Ja, under en kort period så var det.
Gud, vad intressant.
Det var ett diskotek som heter Galaxy som låg där.
Wow, okej. Blir du lite inspired att så här, nu lämnar vi diskoteket, nu lämnar vi Galaxy sen.
Men det är så typiskt att det där lite halvt, det du har gjort med vänsterhanden som du kanske inte varit helt engagerad i, att det blir
det största.
Jag vet inte hur många gånger jag har hört artister som har sagt att ja, men den här jättehitten vi har, det var det sista vi gjorde i studion, för vi hade lite dödtid kvar.
Exakt.
Så alla satt bara och latchade lite och då kom någon på den här idiotgrejen. Och sen blev det Jump med Van Halen eller vad det nu kan vara.
Gud vad intressant, det visste jag inte. Men den här ger mig känslor. En så, det känns som såna här låtar, de skrivs liksom inte längre. Vill också helt panka.
De brände väl alla sina pengar på en ljusrigg, tror jag. De skulle på USA-turné och de byggde världens största ljusrigg. Den största ljusrigg som världen någonsin har skådat. Och det kostade så mycket pengar att skeppa den över Atlanten att plus att de inte betalade skatt.
Ja, det var det. Okej.
Okay. Men, men de hade en manager som var
exakt.
Som var lite shady, minst sagt. Du sa till det när du var 17 att du skulle vara miljardär innan du fyllt 25. Hur går det?
Gud vad intressant. Jag väntar på att de ska ta upp den faktiskt. Nej, men det går på sin väg. Jag är absolut inte där, så kan vi säga. Men vad fan, jag är 2 år på mig. Så frågar mig i 25 igen.
Make that money girl som du sjöng igång.
Exakt.
Den låten var intressant, Make That Money Girl. Den var verkligen som en så klassisk hiphop-kapitalist-hyllning på något vis. Så det är rätt ovanligt att svenska artister, eller vita artister för den delen, gör den typen av låtar.
Men jag tycker att det är liksom någon... Det är en genre av musik som inte är en genre, men som jag dör för. Och det är de här kapitalistiska, alltså make them, alltså kapitalistiska feministiska anthems som går ut typ så här: Seven Rings, Mariana Grande. Alltså bara, I'm so rich and I love my friends and I'm a cute girl. Alltså det går egentligen inte ihop med mina värderingar annars. Men det är något som känns empowering och upplyftande när jag sjunger om det i en låt. Och så, ja, vi lever i ett kapitalistiskt samhälle. Pengar är makt. Jag vill att tjejer ska ha makt. Gå och tjäna lite pengar, hörru, tjejer.
Jag har spelat skivor på så många socialdemokratiska partifester och då vill alla alltid höra Beyoncé.
Ja.
Ja, för det är lite så här... Socialdemokratiska arbetarpartiet startades av Hjalmar Branting, Bruce Springsteen och Beyoncé Knowles. Det är de tre stora ikonerna i arbetarrörelsen. Och då ser man alla sossarna på dansgolvet och alla skriker mig liksom, Beyoncé-låtar om cashflow.
Ja.
Fast du skulle ju kunna lägga till några av dem att make that money girl and then I'm gonna pay some fucking taxes for healthcare.
Faktiskt. Varför inte? Men det är något
med den
här,
som har gjort.
Det är lite, alltså varför jag tycker det är nice är att det är lite den här arroganta, alltså jag hade ju i min drömvärld så hade jag velat göra för skojs skull liksom en låt där jag bara flexar på alla. Köper dyr bil, köper stor lägenhet, har liksom guldkedjor med diamanter. Jag vet inte varför jag tycker det är liksom befriande på något sätt. Men det kanske är för att det är så... Det är ju verkligen inte jante i Sverige. Kanske har något med det att göra, jag vet inte. Men jag vill ju ändå att tjejerna ska tjäna pengar. Så där kanske de får sjunga med mig, alla tjejer.
I samband med det här att du nämnde att du skulle bli miljardär, så sa du också att du hoppades på ett Sara Larsson-museum i framtiden. Vilka saker måste finnas i montrarna på det här museet?
Intressant. Jag har absolut sparat talangklänningen, den blåa. Där allt började, kan man säga. Det kan vara första rummet. Sen tycker jag att... Vad ska finnas där? Men liksom, kläder under årens gång. Alla mina priser och plakat kan få åka in där. Kanske, jag älskar museet. Jag tycker det är fantastiskt. Kanske om jag vinner någon Grammy. Den får också stå där. Liksom resans gång, hur jag tar mig genom världen. Det ska vara som en
gåsen som du delade med Rihanna.
Exakt, den kanske är där. Nej, den är upprökt.
Fimpen är kvar.
Fimpen är kvar. Exakt.
Baby, I'm not even in the gown. I'm just in a t-shirt on the couch.
Okej, Fredrik, jag är tvungen att gå och göra någonting nu. Jag vet inte vad det är, men det är en Zoom som jag måste springa hem till.
Zooma vidare, Zara Larsson.
Det ska jag göra. Tack snälla för att jag fick vara med.
Tack för att du kom ut.
It's incredible when you touch me. It says it all. You said it all.
Den här podcasten producerades av Daniel Bäckström för Lejon Media. Sara Larsson var hemma hos Drage.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.
Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.